Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Bo G. Andersson, del 1.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Idag ska vi prata med Bo G. Andersson, journalist och författare som bland annat jobbat på Dagens Nyheter från 1980 fram till 2012. Bo har en grym koll på Boforsaffären och Iran-Irak och var en av de reportrar som var bland de första på plats efter själva mordet. Jag tänkte det, Bo, om du har möjlighet att berätta lite om dig själv och din professionella bakgrund.
Det ska jag gärna göra. Tack så mycket förresten för inbjudan. Det är jätteroligt att vara här i podden. Jo, jag gjorde över 30 år på DN och de första 15 åren ungefär så var jag reporter. Och då var jag nyhetsreporter, jag hade en tjänst under ett antal år som med särskild inriktning på, vad ska man säga, ekonomisk brottslighet. Och då ägnade jag mig väldigt mycket åt Bofors vapenaffärer och en hel del annat. Och jag var relativt självgående, jag kunde välja de frågor som jag ägnade mig åt i hög grad. Jag hade ganska förspänt på det sättet. De sista 15 åren så var jag arbetsledare. Och då satt jag bland annat vid tidningens centraldesk. Och då var jag nyhetschef under många år. Jag var nattchef under 6-7 år. Och jag var under några år också chef för inrikesredaktionen. Med ansvar för bland annat kriminalfrågor och då också Palmemordet då förstås. Sen de sista 3 åren på tidningen så var jag redaktör för DN Debatt, den dagliga debattsidan, och slutade 2012. Vid sidan av DN så jobbade jag mycket med grävande journalister och var med och grundade den föreningen och satt många år i styrelsen, bland annat som ordförande. Och om man nu ska utvidga CV:t något utöver det så har jag också då skrivit ett par böcker om Bofors vapenaffärer tillsammans med 2 kollegor. Jag ska nämna dem också, Bjarne Stenqvist och Kristoffer Andersson. Och jag har gjort en film, Den stora krutbluffen, med dokumentärfilmen Håkan Pinjofsky och Kristoffer Andersson. Och den kan man faktiskt se fortfarande på YouTube om man är intresserad av det. Det är väl ungefär vad man kan säga, tror jag, i det här sammanhanget.
Jag tänkte på det, om vi går tillbaka lite i tiden då, för som du säger, du har en väldigt massa år på DN och var ju där även vid tiden för mordet. Hur såg mordnatten och morgonen efter ut för din del, eller för en journalist i allmänhet? Hur var det med, om man säger, information, avspärrningar, eventuella samarbeten med polisen, uppgifter från dem och sådär?
Ja, vid den här tiden för mordet då tillhörde jag DNs kriminalredaktion och hade då ansvar för bland annat ekonomisk brottslighet. Och den här mordkvällen, den tillbringar jag som jag brukade göra kanske när det gäller fredagskvällar i familjens hägn så att säga. Och det var inget speciellt som hände där före några minuter efter midnatt och telefonen ringde och vi hade väl precis gått och lagt oss. Och var det nyhetschefen på DN som ringde och sa det att Palme är skjuten och död och så vidare. Kom in så tidigt du kan imorgon bitti. Vi har redan folk ute på plats och så vidare så du behöver inte komma in nu. Och så att så började för mig kan man säga mordnatten då redan väldigt tidigt och bara någon halvtimme eller så efter mordet. Och jag hade ju svårt att sova under den natten kan jag ju säga. Och, men det som kan vara intressant så här, min första, absolut första tanke när jag fick det här beskedet, det var det att det måste ha att göra med Iran och Irak. Alltså med Palmes då medlaruppdrag för FN. Och att jag kom att tänka på det så där spontant, det berodde väl naturligtvis på att jag jobbade med vapenaffärerna då vid den tiden. Och att det tidsmässigt på något sätt var koordinerat tyckte jag. Men det var intressant och jag har tänkt mycket på det där att det var den spontana tanken. Men i alla fall, på morgonen så åkte jag in väldigt tidigt i tidningen och var där säkert vid 17:30-tiden. Och träffade då min kollega, kriminalreporten Roffe Stengård som också var inringd på samma sätt. Och det gällde också nyhetstecknaren Thomas Lampell. Så vi tre, vi åkte tillsammans till mordplatsen då på morgonen. Vi var där före klockan 6 till och med tror jag. Och jag minns när vi satt i bilen och åkte dit så föreställde jag mig att det skulle bli väldigt, väldigt svårt att jobba. Jag såg framför mig kravallstaket, ett stort uppbåd av poliser, stockholmare som stod och trängde så att säga utanför avspärrningarna. Men så var det ju inte alls. Alltså, det var en känsla av overklighet som jag upplevde när jag kom till Sveavägen den här morgonen. Det var i stort sett folktomt. Det var lugnt, det var stilla. Det här var ju en lördag morgon så folk hade ju normalt sovmorgon. Och sen var det ju det här med avspärrningarna då. Alltså det var i praktiken ingen avspärrning. Det hängde ju såna här, jag tror de var rödvita, de här med plastbanden, hängde ju då lite sådär på tre kvart. Alltså de låg nästan ner mot marken och det var ett område som var inte större än 10 gånger 15 meter som var avspärrat. Och det tyckte vi var väldigt, väldigt egendomligt. Och innanför de där banden så gick det två polismän från den tekniska roten. Och jag råkade då känna igen en av dem. Han hette Börje Moberg. Och vi gick helt enkelt in där då på mordplatsen och klev över de här banden. Och det var väl inte så välbetänkt och det är klart att det kanske inte var lämpligt. Men faktum var ju att den här mordplatsen var ju redan, vad ska man säga, kontaminerad vid det här laget. För det hade ju varit ganska många då som på natten som hade gått precis där vid där det hade hänt så att säga och det hade kastats in lite blommor och sådär. Men vi gick in där i alla fall och kunde röra oss fritt där och det märkliga var ju faktiskt att de här poliserna de försökte ju inte avhysa oss på något sätt. Tvärtom, vi gick omkring och småpratade med dem. Men det som slog mig mest det var ju blodpölen, det var en jättestor blodansamling på ett par meter på längden och kanske en halv meter på bredden och det var, man förstod ju direkt där att här är det ju någonting, alltså dels blodförlusten men också någonting, ett vapen med en enorm eldkraft. För vid det här laget hade vi ingen som helst uppfattning om vad det var för typ av vapen som hade använts eller så. Så att jag minns att jag stegade faktiskt upp hur långt så att säga blodet hade nått på trottoaren och jag fick det till om det var 5 eller 6 meter. Och Det var överhuvudtaget en väldigt konstig känsla, och framförallt konstigt att vi kunde röra oss på det viset där. Och det var ju naturligtvis bra på det sättet att Thomas Lampell, som var nyhetstecknare, han kunde ju bilda sig en rätt bra uppfattning förstås om avstånd och var på gatan det hade hänt och såna här saker som han hade nytta av i sitt arbete.
Men jag måste fråga då, här kom ni ju in på, alltså verkligen på mordplatsen, som du säger, det kunde ju vara både spår och kulor och allt möjligt annat som hade kunnat förkomma eller flytta till läge och sådär. Om man jämför det med, om vi tar en stor händelse som mordet på Anna Lind eller vad som helst, hur såg det ut vid en sån händelse? Har ni en uppfattning om det?
Just Anna Lind vet jag inte, jag var inte på platsen eller så, satt då som nyhetschef den dagen och jobbade i och för sig med Anna Lind-mordet också. Men jag tror att alla begrep nog ganska snart att det här var åt helsike. Och jag har förstått efteråt att chefen då för den tekniska roteln, Vincent Lange, som var i en pensionsålder nästan då, han hade redan där på morgonen mer eller mindre gett upp, för att han förstod ju att här hade ju många människor rört sig på mordplatsen då på natten. Och redan där begicks det ju de första allvarliga felen. Man skulle ju redan från början förstås på natten ha spärrat av ett stort område och inte för att undvika att folk hade kommit in på det sätt som skedde. Men det gjordes ju inte, alltså felen begicks på natten kan man säga redan, och hade det hänt idag eller hade det hänt 5-10 år senare, så är det klart att man hade hanterat det på ett helt annat sätt. Men på något sätt så fanns det någon sorts uppgivenhet i det, jag menar att man redan insåg att felen hade begåtts där. Men sen var det ju så att framåt 9-tiden så blev det ju en väldig utvikning av den här avspärrningen förstås. Men det var först 9 på förmiddagen, alltså då hade det ju gått ganska många timmar.
Om jag inte minns fel, så har jag för mig att Gösta Söderström som var befäl och tog på sig det här med att avspärrningen var för liten. Vet du någonting om det stämmer eller varför det blev en så liten avspärrning överhuvudtaget?
Nej, det vet jag faktiskt inte alls. Men det är klart att det tog ju ett tag innan det tog några minuter innan polisen kom dit, och det var väl inte så stora styrkor som sattes in. Va? Och det var väl det konstiga under natten också, att man inte drog igång liksom hela apparaten. För det har man ju hört från många poliser som faktiskt var i tjänst den här natten. De togs ju liksom inte i anspråk för bevakning och för att stänga så att säga Stockholms innerstad och såna här saker. I vart fall skedde ju inte det tillräckligt snabbt. Va? Så att det klickade naturligtvis väldigt, väldigt mycket i hela befälföringen, och det var ju sambandscentralen i så fall som skulle agera annorlunda än vad som gjordes.
Men jag vet inte om du nämnde det här, men när du kom till platsen, hur mycket poliser var det? Du nämnde tekniken och sådär, men var det någon större polisstyrka som man lade märke till, antingen direkt vid mordplatsen eller i direkt omgivningen?
Nej, ingen polisstyrka alls förutom de här tekniker. De gick alltså med metalldetektorer. Och det här var ju, alltså, det var ju snö och is och grus blandat så att säga på som täckte trottoaren. Och där gick de lite, och letade lite på måfå med sina metalldetektorer. Och för att hitta då kulor och annat eventuellt som kunde finnas där då. Det var inga ordningsvakter, det fanns ingen sån bevakning och sån övervakning. Och det märkliga var ju väldigt få stockholmare. Men då ska man ju tänka på det här att nyhetsförmedlingen på den tiden, den är ju inte som idag så att säga. Sveriges Television gick ut 04:00 på morgonen med sin första extra utsändning. Det var ju väldigt sent. Va? Och radion var väl något snabbare, men det här var ju... För etermedia var det ju katastrof, alltså den långsamhet som rådde så att säga.
Precis, jag undrar om det möjligen kan ha varit Petra Dokumentär som pratade med nyhetssändaren på Sveriges Radio där, eller nyhetssändaren, så att vi egentligen körde vanliga program. Då skulle blinka någon röd lampa när det var en allvarlig nyhetssändelse, men den här lampan funkade inte som den skulle, så han kunde inte gå bort till, ja, teleprinten eller vad det var nu och få det här telegrammet om att något hade hänt. Så att det var ju, det visar ju på en, ja, helt annan beredskap, både som du säger då i etermedia, precis som med, ja, som vi ser då med polisen, att idag hade det ju blivit en helt annan situation, mycket snabbare vad jag förstår.
Ja, nyheten hade ju spridit sig på ett helt annat sätt och mycket snabbare. Och, så att det går liksom inte att jämföra på det sättet.
Men du var på platsen, du pratade lite med teknikerna. Hur länge var du på platsen och vad blev sen det du kom att skriva om?
Ja, vi var väl där inte så här någon timma var vi säkert där och bildade oss någon uppfattning om, ja, vad det hade hänt och såna där saker. Och sen drog vi oss tillbaka till redaktionen och satte igång och ringa förstås på det här. Och jag skrev då en artikel förstås till söndagens tidning om makarna Palmes promenad från bion och vägen då som de hade valt då på Sveavägen fram till mordplatsen. Och jag hade faktiskt ganska stor nytta av att jag hade stegat upp då den här blodpölen och hur långt blodet hade nått och så. Därför att jag vågade då, innan det fanns egentligen någon officiell bekräftelse på det, så vågade jag dra slutsatsen att, och det var så ingressen började minns jag, att det här skottet mot Olof Palme, att det var direkt dödande, konstaterade det i den här artikeln. Och att det var ett vapen då med stor eldkraft och sådana här saker. Man kan säga också att det var alltså första gången, då hade jag ändå jobbat som journalist i nästan 10 år. Det var första gången så att säga som det var riktigt svårt att lägga de egna känslorna eller vad man ska säga åt sidan och vara så där rakt igenom professionell som man normalt ändå lyckas vara även i svåra situationer som journalist och måste vara också. Jag hade rapporterat om en hel del olyckor på DN när jag var nyanställd där 1980, så av någon anledning så år 1980 så var det en massa tragiska järnvägs- och tågolyckor med väldigt många döda i Sverige. Det var en anhopning på grund av att det var fel på hjulen, SJ-tågens hjul var inte i någon större skick. Så att det var urspårningar och grejer. Så att jag hade då sett döda människor hängande liksom i tågvagnar och såna här saker. Och ändå lyckats, tycker jag, behålla professionalismen. Men när det gällde Palmemordet så var det första gången, tyckte jag, som jag inte riktigt klarade av det där. Så att när jag läser den där texten nu 35 år efteråt eller så där, så ser jag nästan hur skakad man var, för att det är en ganska dålig text måste jag säga. Och, så att på det sättet var alltså alla var berörda, även vi som hade då det här till yrke att bevaka det här och liksom var tvungna att någorlunda, ja, försöka trycka undan känslorna så att säga.
Och när det här händer så är ju Hans Holmér är ju uppe i Borlänge, var det väl, på väg och upp och ska åka Vasalopp, och han kommer tillbaka dagen efter. Han tar rodret, får man väl säga, över utredningen. Hur beskriver du utifrån din roll dels dagarna efter mordet, för det måste ju varit en enorm arbetsbörda, tänker jag, för dig och dina kollegor, och också hur beskriver du Hans Holmér? Vad kände du till om honom?
Ja, man kände ju till honom och jag hade träffat honom flera gånger innan där. Han var ju chef för Stockholmspolisen, länspolismästare och så vidare, och i och med att jag tillhörde kriminalaktionen så hade man då och då blivit inbjuden till polisen i olika informationsträffar och sånt där. Så att jag hade träffat honom, jag hade en ganska positiv bild av honom. Han visste ju att han hade jobbat som Säpochef under ett antal år. Och han var ju utsedd av Olof Palme till i den rollen och hade nog bilden av honom som en beslutsför, duglig chef. Det måste jag säga. kraftfull på sitt sätt och så vidare. Med en väldigt macho framtoning så där. Det får man ju lov att säga. Nu vet vi ju ganska mycket kanske om hur tillsättningen gick till och så vidare. Men det var nog ingenting som man tänkte på omedelbart. Och kanske inte heller så mycket på att han inte var någon mordutredare egentligen. Utan det tog nog ett tag innan den kritiken började komma upp till ytan. Alltså, det fanns ju från början bland poliserna och bland liksom våldsroten på Stockholmspolisen som ju blev överkörd mer eller mindre av honom när han själv, ja, mer eller mindre föreslog sig själv som chef och i princip också satte sig på den taburetten i dubbla eller tredubbla nästan, eller vad säger man, trippelfunktioner som både länspolismästare, spaningsledare och förundersökningsledare på en och samma gång. Och så att det där kom väl successivt liksom den insikten om att han kanske ändå inte var så himla lämplig på det där. Men det var nog ingenting man tänkte på från första början. Men när det gäller tillsättningen och vad man vet då idag, så skulle jag vilja säga någonting. Alltså, jag menar så här att han föreslog sig själv, han tog tag i det, han visade att han ville det här. Men så var det ju då ett möte med justitieminister Sten Wickbom och Ingvar Carlsson, där det här mer stadfästes eller beslöts mer formellt. Och då hade Ingvar Carlsson nåtts av mycket bestämda, vad ska jag säga, uppgifter om, alltså man hade avrått Ingvar Carlsson från att tillsätta Hans Holmér. Och exakt varför man hade avrått honom och så, det vet jag inte, men det hade nått fram till Carlsson, så att han visste att det i regeringskretsen fanns folk som tyckte att det här var ett tokigt beslut. Och jag antar att det handlar då delvis om då att Holmér inte hade utrett några mord på det här viset tidigare då. Men Carlsson då, han beslöt ju, han rättare sagt, han stoppade inte Holmér. Jag tror det är så man ska se det. Han sa inte nej till Holmér. Och det hade han kunnat göra, naturligtvis. Och jag tror så här, jag tror att dels hade det betydelse att Holmér hade visat sig vara en väldigt lojal person tidigare, chef på Säpo i andra sammanhang, väldigt lojal, och att han hade så att säga partibok, han var socialdemokrat, uttalat socialdemokrat, det tror jag spelade in. Och framförallt då, mot den bakgrunden, så tror jag att Ingvar Carlsson såg det här som en bra lösning, därför att han visste ju, han förstod precis som alla andra, att en mordutredning om Olof Palme börjar med offret, offrets bekantskapskrets, offrets familj och så vidare och så vidare. Man börjar kartlägga en person på det viset, och då hamnar man direkt i privata motivbilder och så vidare. Och i alla fall ska det undersökas och tröskas. Och då tror jag så här, och lite spekulativt, men det är, jag har lite egna källor till det också, att Carlsson, som ju förstod att man var tvungen att börja utreda eventuella då, vad ska jag säga, amorösa eskapader som Palme kan ha ägnat sig åt och så vidare, och att det kunde bli känsligt för familjen, det förstod naturligtvis Carlsson, men då ville han ha en person på plats i den rollen som kunde sköta det här, alltså kunde utreda det, men kunde göra det på ett sådant sätt, alltså på ett diskret sätt, så att inte familjen, Lisbeth och sönerna i onödan, så att säga, behövde på något sätt påverkas av det här. Så att jag tror att det var ett sätt att sköta det här på ett diskret sätt, va? Med hjälp av Hans Holmér. Det är min fasta övertygelse att det var det som var bakgrunden.
Och man idag så pratar man ju en del om just det här med att undersöka mordoffrets, ja men, bakgrund och privatliv och sådär. Men var det redan på den här tiden ett, vad ska vi säga, ett samtalsämne överhuvudtaget? För att jag tänker att Olof Palme var ju nog så kontroversiell som politiker. Fanns det redan 86-87 kanske en tanke om att man behövde titta bak i historien och se vad som hände, som du sa, eventuella amorösa eskapader och så här?
Alltså, det förekom ju massa med rykten om Palme på den tiden och hans kvinnoaffärer och såna här saker. Absolut. Och det här var ju tvunget att utredas naturligtvis. Men det var alltså det var på skvallernivå. Mig vetligen var det inga, i vart fall inga av de större redaktionerna, tidningar, radio, tv som någonsin i det läget påstod saker och ting om hans kvinnoaffärer och såna här saker. Va? Det gjorde man inte. Utan det var på skvallernivån så att säga. Va? Nej, men det är klart att det var man. Alltså jag tänker lite så här, att Holmér från sin tid som Säpo-chef hade ju full koll på Olof Palme och inkluderande naturligtvis hans privatliv och hans väldigt alltså Palme hade mycket kontroversiella bekanta från sina resor runt om i världen och från sina kontakter med befrielserörelser och med sådana saker, så hade han alltså kontakter som polisen tyckte var besvärliga på många sätt. Han var en sån person också som tog sådana kontakter. Men det här måste ju Holmér ha varit väl bekant med från tiden på Säpo, menar jag. Så att Holmér, tror jag, gick in i det här med ambitionen verkligen att vända på stenar även när det gäller känsliga områden av privatlivet. Och så. Det är alldeles övertygad om. Och det tror jag han gjorde också. Men, och det här är det stora problemet tycker jag. Det är ju det att han skötte mycket av det här själv. Det var inte allt som han delgav sina allra närmsta medarbetare. Och han tog tidigt kontakter med en del av Palmes då närmaste medarbetare. Och höll liksom egna små sittningar och små förhör som aldrig blev dokumenterade. Och det här är mycket allvarligt och mycket besvärande. För det finns alltså sådana saker som kan ha betydelse som aldrig har blivit dokumenterat i Palmeutredningen. Och det här vet jag att andra poliser som reagerade på, som hade viss insyn i själva spaningsledningens arbete så att säga. De reagerar mycket, mycket starkt på att han höll det allra mest känsliga kanske för sig själv och utredde inte det på ett vanligt normalt sätt. Ett exempel som man skulle kunna ta på det där, det är ju det första förhöret som Holmér, eller ett av de första förhören med Lisbeth Palme, och ett förhör som Holmér, eller ett samtal mer kanske snarare, han hade med Lisbeth Palme, om det var slutet av mars, 25 mars tror jag, 1986.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men jag tänkte vi skulle återvända till Hans Holmér alldeles strax, men innan dess då, vad var tankarna både hos dig och hos ja, men kollegor och så här kring själva mordet? Alltså, trodde man överhuvudtaget att det skulle gå att lösa inom en överskådlig tid? Ja, vad var dina tankar kring motiv och sådär? Om vi börjar med det här, just trodde man överhuvudtaget att det skulle kunna lösas inom en överskådlig framtid?
Absolut. Jag tror att de flesta av oss som jobbade med det här och de flesta också svenskar trodde att svenska så att säga tidningsläsande och radio- och tv-lyssnande allmänheten trodde att det här skulle gå ganska snabbt och kunna lösas. Kanske inom några veckor eller någon månad eller så. Det var väl det perspektiv man hade från början på det, skulle jag tro.
Vad diskuterades för motivbild i så fall? Du sa att du var inne på Iran, Irak och sådär. Men jag vet att du berättade för mig att du bland annat var i kontakt med en terrorforskare, var det så?
Ja, någon vecka efter mordet så gjorde jag en intervju med en professor i Aberdeen i Skottland. Som var ansedd då som någon internationell terrorexpert. Han heter Paul Wilkinson. Och han liksom alla andra experter, både svenska experter och utländska experter, utgick från att det här var ett politiskt attentat, det här var ett organiserat mord. Det tog alla mer eller mindre för givet under åtminstone de första 2-3 månaderna. Och den här Wilkinson då, och jag läste faktiskt den här intervjun efter 35 år här för några veckor sedan, och det var lite intressant därför att han är väldigt pedagogisk, den här mannen, och han sa då att man kunde dela in ett sånt här som han då såg som ett politiskt attentat och i tre huvudgrupper. Jag kanske kan dra dem lite kort ifrån den här artikeln. Alltså den första gruppen så kallar han den för en eller flera vettvillingar. Jag citerar nu direkt ur artikeln. En eller flera vettvillingar som är vålds- och vapenfixerade och som samtidigt kan ha haft ett fanatiskt hat mot Olof Palme. Det var den första gruppen. Vålds- och vapenfixerade, ja, vettvillingar kallar han det för. Man kanske med fanatiskt hat, man kanske kan tänka sig urspårade militärer eller urspårade poliser som då drivs av något hat mot en sån här person. Men samtidigt är fixerade över vapen och kanske är tränade i att använda vapen också. Jag tror att det är den gruppen han då urskilde på det viset. Som grupp nummer två så talar han om en internationell terrorgrupp då som haft ett klart uttalat politiskt syfte med gärningen. Då tänkte han ju på Bademeinhof och sådana saker förstås. Som då ofta, grupper som ofta då kanske tog på den tiden, i alla fall på 70-talet, tog på sig sådana attentat för att, som de trodde då, kunna vinna politiska fördelar. Och grupp nummer tre uttryckte han så här då. En statsunderstödd säkerhetstjänst eller en statsunderstödd grupp eller individ som fått ett engångsuppdrag att mörda Palme. Så det var de tre grupperna han kunde urskilja, och jag tycker fortfarande att det är intressant faktiskt när man ringar in det på det sättet. Det är klart, den här internationella terrorgruppen faller ju ifrån, kan jag ju tycka, när det gäller mordet. Så det är ju ingen som tror på det, och det trodde inte heller Paul Wilkinson på, utan han kom i den här artikeln, för att det här med internationell terrorgrupp, han menar på det stämmer inte alls med mönstret, och de har inte för vana att avrätta regeringschefer och såna här saker då. Men det som han själv trodde på, det var den här tredje typen av terrorism. Det är alltså en statsunderstödd handling. Och då sa han så här då i den här artikeln, jag citerar honom igen då. Attentatet har alla de dunkla omständigheter som normalt förknippas med statsterrorism. Det är dessutom fråga om ett professionellt utfört dåd. Och sen lägger han till så här, och ni har ju ingen maffiaorganisation i Sverige. Så sa han. Och sen fortsatte jag resonera kring den här artikeln och nu kom fram till det, om den här hypotesen som man hade då, om någon sorts statsunderstödd handling skulle, om den nu skulle visa sig stämma, så var det då två konfliktområden som jag tyckte mig se, och det var då södra Afrika och det var ju Mellanöstern då, och kanske då i synnerhet kriget Iran-Irak. Och sen sa han, jag ska lägga till en sak till som jag tycker är intressant. Han hade alltså sin åsikt ganska klar, den här Wilkinson. Och då så sa han så här, om han då fick ändå välja det som var mest sannolikt då, i det här fallet, så säger han så här då: Palmes FN-uppdrag som medlare i kriget mellan Iran och Irak var utan tvivel den farligaste omständigheten för honom. Därför tror jag att vi måste söka den skyldige någonstans i Mellanöstern. Olof Palmes ansträngningar att skapa fred i området kan ha framkallat fanatiska reaktioner. Slut på citatet. Så att det här tror jag speglar ganska väl hur stämningarna var där första veckorna.
Och det går ju i linje med det första du tänkte på, sa du ju, när du fick reda på att det här hade skett. För det var väl Iran-Irak du var inne på då?
Ja, men det hade ju att göra med att jag höll på, som sagt, med vapenaffärerna. Och man måste komma ihåg att 1985 var väldigt intressant på det sättet att det var då Boforsaffärerna var under uppsegling. Juni 1985 så kunde jag för första gången berätta om de här misstankarna, som det var fortfarande bara frågan om misstankar, att Sverige hade försett en av de stridande parterna, alltså Iran, med svensk tillverkad krigsmateriel. Det var i juni 85 så blev det känt att tullkriminalen alltså höll på att utreda det här. Men sen under hela hösten så svällde den här utredningen och misstankarna mot Bofors stärktes och så vidare. Så när vi kommer fram på andra sidan då, årsskiftet här, början av 86, så var det här för Palme en mycket besvärande sak. Därför att Irak hade ju börjat protestera mot det här. Alltså Irak läser ju även svenska tidningar, så att säga, de irakiska utsända diplomaterna i Sverige, och hade ju börjat uppvakta Palme, och då tryckte de ganska hårt på det här att nu får du göra någonting. Alltså det var inte bara en uppvaktning, utan det var åtskilliga sådana uppvaktningar. Så att Irak satte Palme under viss tryck här, alltså under de här månaderna förr. Sen säger inte jag att liksom Iran, Irak, som jag ser det idag, nödvändigtvis är det mest intressanta. Men jag försöker ju spegla hur man tänkte då och min första reaktion för 35 år sedan. Idag har jag ju kanske en mer komplex syn på det där till exempel, om man nu ska tänka på eventuella internationella motiv, så tycker jag ju kanske att Moskvaresan som han skulle ha gjort då i april 86 är minst lika intressant som Mellanöstern, förstår man.
Det pratades om Olof Palme som landsförrädare, det pratades om att han skulle sälja ut oss till Ryssland eller Sovjet på den tiden. Är det i så fall att du tänker att det här skulle ha triggat en inhemsk grupp, eller tänker du att hotet i sig kom från öst, så att säga?
Det kan, alltså det är väl antingen eller där. Det kan ju vara både och. Det kan ju vara en inhemsk svensk motivbild som du säger, med någon sorts landsförrädarhypotes eller så. Och det kan också vara från den andra sidan, från ryskt håll så att säga, eller sovjetiskt håll. Det kan vara både och, tänker jag.
Men när utredningen drar igång, man hittar ju om naturliga skäl ett antal olika personer som är intressanta. Det kommer ju in en väldig massa tips, bland annat blir Viktor Gunnarsson snabbt aktualiserad, eller relativt snabbt aktualiserad. För övrigt, vad ska vi kalla den, bygranne med mig, eller rätt sagt han är uppväxt nere i Blekinge då, där jag sitter. Hur ser det ut på en tidningsredaktion då, måste jag ju fråga, när en sån här stor sak har hänt? För ni måste ju också fått in en väldig massa tips, tänker jag.
Ja, det kom naturligtvis in mycket tips, och nu var det ju lite speciellt, alltså det vet vi ju idag, och det visste vi inte under första halvåret, men det var ju faktiskt så att chefredaktören på DN, och det här vet du kanske säkert, kom ju överens med Hans Holmér om ett särskilt arrangemang, där en medarbetare på tidningen placerades, ja inte placerades, men hade möjlighet att träffa Hans Holmér löpande från i stort sett första veckan. under åtminstone ett halvår framåt då, regelmässigt och med det villkoret att tidningen inte skulle rapportera någonting. Och det hör, alltså jag måste säga det, för det hör ju till saken att vi då som var ansvariga reportrar, det var jag, det var Rolf Stengård och en kille som heter Kjell Öberg som huvudsakligen jobbade med det här i början. Vi kände ju inte till det här. Det här skedde ju bakom ryggen på oss. Va? Så att tidningen hade ju på det sättet genom den här personen insyn. Men vi hade ju naturligtvis inte någon sån insyn då. Och när vi fick veta det här så småningom i augusti, i september var det kanske, så protesterade vi förstås. För vi tyckte att det här var ett helt galet upplägg och sådär. Men det är en annan sak och man kan säga mycket om det. Jag kanske inte ska gå in på det här. Det hör ändå till bilden så småningom. Men första tiden så jobbade vi på naturligtvis som alla andra redaktioner. Men det var ju, man hade på något sätt jämnt skägg att klara, precis som du säger, tips de inkommande tipsen och klara presskonferenserna, klara allt det här löpande. Nu kanske det inte var jag som drog det tunga lasset överlag, utan det var nog mina kollegor framförallt. För jag fortsatte parallellt, som jag jobbade lite grann med Palmemordet, så fortsatte jag med vapenaffärerna, för de var fortsatt intressanta och sådär. Så att jag hade lite olika uppgifter. Men visst var det en väldigt intensiv arbetsperiod, absolut.
Men jag tänker om vi bara kort återvänder till det här med Åsheden och Hans Holmér. Så... Hur kunde det komma sig där överhuvudtaget? Man har ju hört, precis som du säger, att det blev en form av inofficiellt samarbete. Men på vems... Hur kunde det bli så? För att jag har ju inte, med den kunskap jag har idag, sett något liknande någon gång. Är det Hans Holmérs liksom vilja att synas och att få ut sin information? Är det DNs möjlighet att få lite inside information? Vad var det som kunde skapa det här egentligen?
Ja, alltså den som var, vad ska jag säga, ingenjören eller mellanhanden i det här sammanhanget, det var ju, vad jag förstår i alla fall, Ebbe Karlsson som dök upp även i det här sammanhanget och som kände vår chefredaktör och Kristina Götterström väl sedan tidigare. Och om det var Kristina eller om det var han som tog den ursprungliga kontakten, det låter jag vara osagt, det vet inte jag exakt. Men det är klart att det fanns ju ett intresse då från båda håll, det är ju självklart. Men jag tycker i ännu högre grad idag egentligen, att det här var så oerhört naivt av Dagens Nyheter att gå in i en sån här överenskommelse. Därför att vi hade ju väldigt mycket att förlora på det. Vi hade väldigt lite att vinna på en sån här uppgörelse. Medan däremot Holmér, det är ju enklare att se hans bevekelsegrunder. För att han kunde ju till att börja med lägga till rätta den berättelse som han gav då Ann-Marie Åsheden. Det var ju inte så att han satt och berättade om de känsliga sakerna i polisutredningen, utan det var ju en friserad version som han gav henne. Så han kunde ju på något sätt förbereda historieskrivningen om sin egen hjältinsats, så att säga, som han då såg framför sig när den dag han hade löst mordet. För då skulle ju Sveriges största morgontidning berätta förstås hans story, hur han hade löst detta mord. Och så vidare och så vidare. Så vi hade ju då blivit någon sorts gisslan i hans beskrivning av hur lösningen hade, eller hur man hade löst det här mordet. Så han hade väldigt mycket att tjäna på det här naturligtvis. Och jag tror att han såg den upplösningen framför sig då. Men för tidningen var det ju mer diskutabelt. Och att man inte förstod då att Holmér, så att säga, friserar och lägger till rätta den här berättelsen när han sitter på de här nästan dagliga mötena, eller i varje fall flera gånger i veckan som han träffar då Ann-Marie Åsheden och berättar om det fortlöpande spaningsarbetet. Vi vet ju idag vad han inte berättade för henne, va? Och han berättade ju inte om buggningarna av PKK-arna naturligtvis, och han berättade ju inte om sin stora konflikt med Lisbeth Palme, i alla fall inte fullt ut, och han berättade ju inte om såna här saker, vad jag förstår då. Så att det var tillrättalagt och vi blev ju uppbundna kring det, och det här var ju väldigt olyckligt, va? För att när det blev känt då för oss att det här arrangemanget hade pågått en halvår utan vår kännedom, så som jag sa, vi protesterade naturligtvis både internt, och vi gick även ut offentligt och protesterade, och det blev en väldig diskussion, och Kristina Götterström blev ju väldigt ifrågasatt. Och vi tappade ju också lite förtroendet, det måste jag säga, alltså för redaktionsledningen efter det här. Och det här ledde ju då tyvärr till att Rolf Stengård lämnade tidningen. Och jag hade säkert gjort detsamma om jag inte hade känt ett ansvar och var så engagerad i det här med vapenrapporteringen. Så hade jag säkert gjort samma sak, jag funderade faktiskt på det. Så att det här var ju väldigt, väldigt olyckligt. Och det lade ju på något sätt också lite sordin, eller det lade lite locket på den fortsatta Palmerapporteringen. Alltså det var ju svårt för oss som, ja, som var kvar på kriminalreaktionen att ta nytt avstamp efter den här händelsen. Det blev ju, i och med att det blev så infekterat och så internt, va? Det var väldigt skadligt och det var väldigt tråkigt och negativt på alla sätt och vis.
Med det säger vi tack till Bo G. Andersson för den här gången. Men både han och jag återkommer nästa vecka med fler frågor och funderingar kring just Palmemordet. Om du vill sponsra oss, gå gärna in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Övriga sätt att donera på finns i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet, som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som kommer med tips, uppmuntrande ord och kommentarer. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.